En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I det här avsnittet ska vi återvända till Örebro och skolskjutningen på campus Risbergska. Var står utredningen idag och vilka är de stora frågorna som ännu inte fått svar? Senare i avsnittet ska vi också prata om rättegången i fallet med de mördade 14-åringarna Mohammed och Leit som inleddes förra veckan. Vad vet vi till exempel om den misstänkta huvudmannen Robin Hedman Johansson? Och vad kan man läsa i chattarna som skrevs då pojkarna mördades? Jag heter Stefan Sundberg och det här är Aftonbladet Krim.
Minst 10 personer har skjutits till döds vid en skola i Örebro idag. Flera personer har också skadats.
Örebro kommun har nu stoppat utbildningen i campus Risbergska där tisdagens skolskjutning skedde. Det berättar ni.
Gärningsmannen bakom massskjutningen i Örebro, Rickard Andersson, tycks under en längre tid ha förberett och planerat dådet.
Ja, det är nu drygt en månad sedan skjutningen i Örebro. Mariella Quintana Melin, du har ju noggrant bevakat det här fallet sedan det hände. Vilka är de stora frågorna idag som fortfarande inte har fått sina svar?
Ja, den stora frågan är ju varför? Vad fanns det för motiv bakom att Rickard Andersson sköt ihjäl 10 personer och skottskadade ännu fler? Varför valde han just campus Risbergska? Och hur har han egentligen levt sitt liv? För en sak som slår en när man är i Örebro, det är ju att alla känner någon som är drabbad, men ingen kände honom. Och då undrar man ju om han verkligen levde så isolerat som det verkar, eller hade han kontakter med andra digitalt? Sen så är ju också frågan, varifrån fick han egentligen pengar för att leva och skaffa vapen och ammunition? Han hade ju ingen inkomst efter 2014 och han levde enligt egna uppgifter till Arbetsförmedlingen på besparingar några år. Sen 2018 så sa han att han fick försörjningsstöd och hade ett läkarutlåtande om att han var varaktigt nedsatt. Alltså att han inte kunde jobba. Men enligt källor så blev ju Rickard Andersson sen av med det här försörjningsstödet. Och samtidigt så har vi ju sett de här bilderna när han reser runt i hela världen.
Ja, precis. Och det gör man ju inte om man inte har pengar, så att säga.
Nej, så en av de stora frågorna är ju ekonomin.
Och där har man inte egentligen kommit någon vart.
Man har ju gjort en hel del saker. Polisen och åklagarna har ju skickat så kallad begäran om rättslig hjälp till både Irland och Storbritannien. Och sen så har man också skickat en så kallad europeisk utredningsorder till Luxemburg och Litauen. Och i alla de här fallen så vill de ha hjälp med att spåra hans banktransaktioner. De här handlingarna är ju ganska hårt maskade, men vi kan ändå se att det verkar handla om just ekonomin. Och av de här begärarna så är kanske Irland mest intressant, för där verkar det som att de också vill ha hjälp att spåra hans rörelser och kontakter mellan vissa år.
Och varför är det just de här länderna som man vill ha hjälp med? Är det för att man tror att han då har haft med dem att göra, eller?
Jag antar att polisen har sett någonting när de har granskat hans ekonomi som gör att de är intresserade av just de här länderna. Sen så finns det teorier om att det kanske skulle kunna handla om krypto, men vi har inga säkra uppgifter kring det. Det finns också vissa bankregler som kanske är förmånliga i de här länderna.
Mm.
Men allt det här gör man också för att utesluta eller undersöka om Rickard Andersson kan ha haft eventuella medhjälpare. Och man går ju också i Sverige igenom alla flygpassagerarlistor för de plan som han har flygit med för så långt tillbaka i tiden som är möjligt.
Mm. Ja, för de här fotorna man har sett på honom, där någon har ju uppenbarligen tagit de här bilderna. Det kan ju vara någon annan bara gett kamera, men man vet ju inte det, eller hur?
Precis, och det är ju också ett mysterium. Vem är det som har laddat upp de här bilderna för ungefär ett år sedan på de här bilddelningssajterna? Är det han eller är det någon annan? Det vet vi inte.
Nej. En fråga som har diskuterats en hel del kring det här massmordet är ju om det ska definieras som en terrorhandling eller inte. Vad står man i den frågan idag?
Ja, men man står väl ungefär på samma plats som förut. Det som framförallt väckt diskussioner då, det är ju att polisen uttalade sig så snabbt på presskonferensen samma kväll som det hände, om att de då inte såg något terrormotiv bakom. Mm. Många ifrågasatte ju då hur de kunde säga det redan samma kväll. Man kan ju anta att de knappast hade hunnit gå igenom Rickard Anderssons dator eller telefon då. Och sen så har ju polisen varit väldigt fåordig om det här och sagt att vi kanske aldrig kommer få veta vad han hade för motiv.
Nej. Men om vi just pratar om just terrorhandling, vad krävs egentligen för att något ska klassas som just det?
Ja, förutom själva brottet då, så krävs det att det har funnits en samhällspåverkan eller att det har riskerat att påverka och skada samhället allvarligt. Sen så den andra biten handlar om gärningsmannens vilja, alltså uppsåtet. Oftast handlar det om att gärningsmannen då vill injaga skräck hos befolkningen eller en del av befolkningen. Och för att något ska kunna klassas för ett terrorbrott så behövs båda de här delarna. Det räcker alltså inte med att du hade hur många ideologiska motiv som helst om brottet du har begått faktiskt inte har riskerat att skada samhället allvarligt.
Mm.
Om vi jämför med de skoldåd som vi har sett tidigare i Sverige, om vi tar det som skedde i Trollhättan 2015 där en man gick in på en skola med svärd och högg ihjäl flera. Där hade ju han lämnat liksom ett manifest hemma. Men själva skolan, själva samhället runt omkring, det påverkades inte så mycket av det här brottet för att polisen var snabbt på plats. Gärningsmannen dog. Det påverkade ju förstås de som var på skolan, men det blev liksom inga stora konsekvenser runt om i Trollhättan. Om vi jämför med det som hände på Drottninggatan i Stockholm, alltså terrordådet, där så gick ju inte kollektivtrafiken under massor med timmar. Man kanske minns de här bilderna när folk vandrar hem över Stockholms broar. Det fick ju en väldigt stor påverkan så, kan man säga. Och nu när jag har tittat på vad som faktiskt hände i Örebro under de här timmarna så har jag kommit fram till att över 10 000 personer drabbades i det akuta skedet. Att man faktiskt låstes in i sina skolor eller på sina arbetsplatser och så.
Ja, det är ju verkligen jättemånga då som påverkas. Mm. Men vad skulle du då säga talar för och emot att det här är en terrorhandling?
Ja, men i Örebro så vet vi ju som sagt var väldigt lite hittills om Rickard Anderssons motiv. Och det har ju funnits uppgifter om att han riktade sig mot socialförvaltningen. Det skulle kunna ses som ett ideologiskt angrepp på samhället. Men det vet vi ju inte. Däremot så står det ju faktiskt klart att samhället skadades allvarligt av det här. Alltså det är 10 personer som är mördade och det var 5 som skottskadades. Så det drabbar ju verkligen hela Örebro.
Men vad skulle det betyda för utredningen då om det här då klassas som ett terrorbrott kontra om det, ja, om det inte gör det?
Nu är ju Rickard Andersson död så det kanske inte skulle spela så stor roll. Skulle det däremot visa sig att han har haft medgärningsmän, då kanske det skulle spela roll. För då kanske det faktiskt skulle kunna bli ett åtal. Och i så fall så skulle antagligen en åklagare gå in i förundersökningen igen och leda den. Och det skulle nog hamna på de åklagare då som har hand om just terrorbrott. Och sen så skulle kanske Säpo kopplas in också i utredningen.
Mm. Ja, du har ju varit i Örebro några gånger sedan det här hände och så sent som förra veckan var du där. Vad får du för upplevelser? Vad märker du när du är där? Hur stämningen är?
Stämningen är ju väldigt, väldigt tung. Jag var där en vecka efter att det skedde under den här tysta minuten och minnesceremonin. Och då i varje butik man gick in i så satt det en liten skylt att vi tänker på offren och alla drabbade. Alla jag pratade med kände någon som kände någon. Sen Campus Risbergska är ju en väldigt stor skola. Och många ungdomar jag har träffat har haft föräldrar som gick där.
Mm.
Men Örebro är ju en ganska liten stad, 160 000 människor. Och det är verkligen slående hur alla har drabbats av det här. Sen så var jag där förra veckan och då pratade jag med elever som går på ett gymnasium precis bredvid Campus Risbergska. Och vi pratade just om hur man har försökt bearbeta den här sorgen. Och det som de hade gjort, de gick på ett svetsprogram på gymnasiet. De hade svetsat ett litet monument som de sen ställde på minnesplatsen.
Mm-hmm.
Det märktes verkligen att de fortfarande mådde väldigt dåligt av det som har hänt.
Men ser du någon skillnad kring när du var där första gången direkt efter att det har hänt till nu när du var där en månad senare?
Första gången jag var där, då var ju minnesplatsen väldigt stor. Och det kom människor hela tiden dit för att lämna blommor och ljus. Det spelade ingen roll vilken tid på dagen man var där. Då var också väldigt många väldigt ledsna och arga över att man inte ville se det som ett terrorbrott. Den här gången, nu när jag var där, då har de ju tagit bort minnesplatsen. Man har tagit alla saker, tagit det till en lagerlokal där man har torkat av det och nu funderar på vad man ska göra med det. Och sen på platsen så hade man hällt ut så här träflis. Men trots det, trots att man då har flyttat minnesplatsen, så står det ändå ljus där, det finns lite prydnadssaker och det fortsätter komma dit folk.
Mm. Men om vi går över till utredningen här, tror du att polisen har mer info än vad de säger?
Ja, absolut. Alltså, det är ju det vanliga i när det pågår en förundersökning att polisen faktiskt inte går ut med allt de vet hela tiden, utan det här är ju normalt att de är tysta. Och det är ju klart att de har kartlagt hans liv mycket mer och har mycket fler detaljer än vad de hittills har sagt liksom officiellt. De har däremot bekräftat att de håller på just med ekonomin och hans eventuellt sociala kontakter. Sen så har de också berättat att de har hållit 500 förhör eller mer och att de går igenom tusentals timmar film för att förstå vad han gjorde de här timmarna före dådet. Och så har de ju till exempel inte sagt något alls om och i så fall vad de har hittat i Rickard Anderssons dator och telefon. Så att det är väldigt mycket locket på just nu.
Mm. Men om man hypotetiskt tänker sig att det här motivet aldrig blir känt, vad tror du det skulle få för betydelse?
Jag tror att det kommer bli ett sår som är väldigt svårt att läka. Jag tror att det kommer bli som efter mordet på Olof Palme, att det kommer vara ett nationellt trauma som blir svårare att läka om vi faktiskt aldrig får reda på varför. För det här är ju Sveriges värsta massmord i modern tid. Och sen så är det ju många som pratar om vad hade man kunnat göra för att det här skulle undvikas och vad kan man göra i framtiden för att det aldrig kommer ske igen? Och där behöver man ju svar på då vad han hade för motiv. Och sen så tänker jag också att får vi inte reda på varför så kommer det spridas ännu mer konspirationsteorier.
Mariella Quintana Melin, tack så mycket för att du kom hit till Aftonbladet Krim.
Tack.
Snart ska vi prata om rättegången i fallet med de mördade pojkarna Mohammed och Leith som inleddes förra veckan. Men innan dess några kortnyheter från veckan som har gått. Henrik Landerholm, den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren som i mars 2023 glömde hemliga handlingar på en kursgård, åtalades i veckan för vårdslöshet med hemlig uppgift. Det var i slutet av januari i år som Säpo inledde en förundersökning mot honom och i samband med det avgick han från tjänsten som just nationell säkerhetsrådgivare. De hemliga handlingarna hade lagts i ett säkerhetsskåp som dock var olåst och de hittades senare av en städare på kursgården som senare kommit att knytas till våldsbejakande extremistiska miljöer. Åtal väcktes också i veckan mot en man som attackerade och dödade Mason Ayoub som var anställd på ICA Maxi i Botkyrka. Den 26-åriga mannen attackerade henne med en kniv som han strax innan hade köpt i en annan butik. Mannen säger i förhör att han inte kände mig som Najob och att hon valdes ut slumpmässigt. 26-åringen har också sagt i förhör att han lidit av depression och haft suicidala tankar i flera år. Och syftet med kniven var enligt honom initialt för att ta sitt eget liv. Dermot Clemenger, den tidigare jurymedlemmen i Let's Dance, är ju sedan ett tag tillbaka internationellt efterlyst, misstänkt för ett 30-tal sexköp. Han tros vara på flykt utomlands och polisen misstänker att han befinner sig i Storbritannien. Och med anledning av det så får de hjälp av brittisk polis. Men trots att brittisk polis sökt på flera platser har Clemenger inte hittats. I handlingar som Aftonbladet tagit del av skriver brittisk polis till svensk polis att de fortsätter sina efterforskningar och ber om mer information om Clemenger. De skriver vidare att, citat, om ni även har information om tidigare brottslig verksamhet som personen har varit inblandad i, kan detta vara av värde för våra verkställande myndigheter, slut citat. Rättegången mot Dermot Clemenger skulle ha startat i måndags men är nu uppskjuten just med anledning av att han är på flykt. Och vill man veta mer om det här fallet så lyssna gärna på det tidigare avsnittet av Aftonbladet Krim som heter just Jakten på Dermot Clemenger. Du hittar det i Aftonbladets app eller på aftonbladet.se. I tisdags förra veckan, alltså den 4 mars, så påbörjades ju då rättegången i fallet med de två mördade 14-åriga pojkarna Mohammed och Leith. Ett oerhört uppmärksammat fall, inte minst på grund av brutaliteten i de här morden och att pojkarna var så pass unga. Utredningen i det här är enorm och rättegången kommer att hålla på fram till maj. Men det blev ju en minst sagt turbulent start på rättegången.
För en ganska stor kostnad med tolk och kanske inte till stor nytta. Advokaten kan informera sina klienter om vad som händer kanske.
Ja, det är mina klienters önskemål att vara med här så att säga, herr ordförande. Så att,
ja, det får vi se.
Ja, Beri Sangana som är reporter här på Aftonbladet. Du var ju på plats den här första rättegångsdagen. Vad var det som hände?
Det uppstod en situation här där rättens ordförande,
Göran Nilsson,
ifrågasatte föräldrarnas närvaro under rättegången med hänvisning då till tolkkostnader. Vilket vi också rapporterade om ganska snabbt här på Aftonbladet. Jag var själv där på rättegången och lyssnade och hörde det här samtalet som pågick. Det här var en situation där som såklart blev uppmärksammad och man märkte att det blev en annan stämning.
Ja, hur reagerade rättssalen på det här? För det var ju en märklig grej att säga. Liksom.
Nej, men den här förhandlingen skulle ju pågå ett par timmar till där på eftermiddagen. Jag tror det här var vid 3-tiden och den var avsatt till ungefär 16.30. Men den bröts nästan faktiskt precis kort efter det här som hände där i rättssalen. Och det som händer sen det är att dagen efter så skickar målsägarbiträdet för Mohammeds familj in en anmälan om jäv till tingsrätten. Vilket då leder till att man pausar rättegången tillfälligt och i den här anmälan så skriver då målsägarbiträdet advokat Anwar Osman. Han skriver bland annat att den här domaren bad honom att ha ett allvarligt samtal med klienterna om deras närvaro framöver. Och det här uppstod bara kort efter att man inne i rättssalen hade visat upp bilder på deras mördade son. Och då uppstod den här situationen. Och det målsägarbiträdet har sagt det var att de här föräldrarna upplevde det här som väldigt kränkande och de blev väldigt ledsna.
Och det blev ju som du säger, en hel del skriverier om detta, och när rättegången återupptogs här i måndags så sa Göran Nilsson så här.
När förhandlingen avslutades i tisdags så uttryckte jag mig på ett sätt som inte var bra. Meningen var dock inte att på något sätt såra eller förminska någon. Och det uppfattas på det sättet så ber jag mycket om ursäkt.
Man kan ju verkligen säga att det här är en laddad rättegång på många sätt. Och vi spelar in det här avsnittet onsdagen den 12 mars på eftermiddagen och du kom ju då direkt från rättegångens tredje dag. Vad har du för tankar och reflektioner utifrån att ha varit med inifrån så att säga?
Första dagen så var det ju helt fullt. Det är inne i säkerhetssalen där de åtalade sitter. Det är helt fullt där. De sitter där tillsammans med sina försvarsadvokater, även målsägarbiträdena där, åklagare, Men det är också ett stort säkerhetspådrag, vilket inte är konstigt. Det här rättegången hålls inne i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Vid sådana här stora rättegångar, framförallt gängrättegångar, så har man ett stort säkerhetspådrag där. Det jag reagerade på att första dagen var det mycket folk, det var mycket media. Även utredarna som har varit med och utrett de här fallen var där, åhörare och så. Det här är också öppen, att det pratades om att det här skulle vara en stängd förhandling. Men på plats där första dagen så beslutade man att det skulle inte vara stängda dörrar, så det här är öppet. Mm. Gå dit och lyssna.
Det är ju många åtalare, det är ju 18 personer. Alltså, är de där allihopa nu samtidigt?
Ja, precis. De flesta sitter inne i rättssalen. Sen är det några som är med på länk. Och det man ska med sig, det är väldigt många åtalade här. Och några är redan dömda för andra brott. Några sitter häktade för andra. Så det är väldigt mycket här. Sedan finns det några personer som är, till exempel vi har en huvudman i det här målet och så.
Om vi ska gå över till själva fallet här då, morden på 14-åriga Mohammed och Leit. Vi har ju rapporterat en hel del om det här fallet i tidigare avsnitt av Aftonbladet Krim. Och som vi sa precis, 18 personer står ju åtalade. Men mycket fokus i den här rättegången kommer ju vara den misstänkta huvudmannen Robin Hedman Johansson, som då sägs vara den som har, ja, ska säga, orkestrerat de här morden från utlandet. Och han sitter ju också med där i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Vad ger han för intryck?
Men han sitter längst fram tillsammans med sina försvarsadvokater. Han var iklädd en grå tröja idag och håret uppsatt i en tofs. Det är inte så mycket man ser av honom. De sitter ju alla med ryggen mot oss, åhörare. Så det är inte så att vi ser dem, liksom deras ansikten hela tiden.
Nej. Vad vet vi om Robin Hedman Johansson?
Men han är 33 år numera. Han blev internationellt efterlyst och han häktade i sin utevaro misstänkt för morden på de här två pojkarna. Och han greps så småningom ett par månader senare efter att den här efterlysningen hade gått ut. Då befann han sig i Dubai och överlämnade sig själv till svenska myndigheter. Han är inte helt okänd sedan tidigare. Han har förekommit i ett antal fall tidigare. Han har bland annat i utredningar tidigare, och där har man konstaterat utredningen då att han har visat lojalitet med ett kollektiv, ett rapkollektiv som då kopplas till Foxtrot-nätverket. Så han har förekommit i de här kretsarna tidigare. Åklagaren pekar ut honom som huvudman i det här målet, att det är han som är den, vad ska man säga, spindeln i nätet i det här målet. Man ser i utredningen hur han, där finns det ett antal alias. Vi ska uppmärksamma att det är väldigt många chattar i den här utredningen som används som bevisning. Och i de här chattarna så använder olika personer sig av olika alias. Så det är inte deras riktiga namn som förekommer. Och här finns ett antal alias. Och de här aliasen kopplas några av dem då till Robin Hedman Johansson. Det är det åklagaren menat, att det är han som skriver från de här kontorna. Och det vi kan se, det är att det skrivs väldigt, väldigt brutala grejer i de här chattarna.
Ja, de här chattarna visar ju på en fruktansvärd grymhet och i hur just du, Mohammed och Leits sista timmar har varit. Och enligt åtalet så var det ju då två försvunna pistoler som det påstods att de här pojkarna hade slarvat bort på något sätt.
Vi kan börja med att, till att börja med så ska vi säga att de här två pojkarna, de anklagas för att ha tagit de här pistolerna. Men utredningen har inte kunnat visa att så har varit fallet. Men hur som helst så riktas misstankarna mot de här från de här inblandade. Och det man då ser, det är hur man har chattat väldigt mycket om det här. Det är väldigt stort material, chattmaterial, där det skrivs om dels vad man ska göra med de här två pojkarna. Om vi börjar med Mohammed då. Det är liksom, om man ska beskriva de här, det går knappt att beskriva för det är så gränslöst och det är så brutalt. Man har läst många sådana här chattar i gängmål, men det vi ser här, det är någonting helt annat. Man skriver vad man ska göra med de här pojkarna. Det är väldigt detaljerat, det är ett väldigt intensivt chattande som sker samtidigt som, om vi återgår till Mohammeds fall, samtidigt som han hålls instängd i en lägenhet där han misshandlas och utsätts för en tortyrliknande misshandel. Samtidigt så skickar alias som kopplas till Robin Hedman Johansson ordrar om vad som ska göras med honom. Det skrivs väldigt, väldigt brutala grejer. Det skrivs att man ska slå Mohammed. Sedan finns det en chatt där det pratas om att Mohammed ska duscha.
Ja, vi ska lyssna på ett utdrag ur den chatten som vi här har illustrerat med hjälp av AI. Och den här chatten äger då rum den 25 juli 2023 klockan 22.13. Och det här är då alltså kvällen då Mohammed hålls inlåst i en lägenhet och misshandlas. Locko 2.0, som då sägs vara ett av Robin Hedman Johanssons alias, skriver:
skrubba han ordentligt. Missa inget, hehe.
Han får svar av aliaset Milk.
Han duschar själv. Vi håller koll på han.
Loco 2.0 fortsätter:
håret också viktigt. Fastnar lätt ens hår från andra och så vidare.
Vi sa till han, inget blod ska vara kvar.
Man kan inte ens föreställa sig den här dödsångesten han måste ha känt under den här tiden. Men efter det här så körs han då ut till det här skogsområdet där han mördas. Han lämnas ensam där och dumpad i ett skogsområde utanför Nynäshamn i flera dagar.
Du har ju bevakat krim länge. Vad tänker du kring just grymheten och det brutala i det här fallet?
Nej, men självklart sticker den ut. Vi har sett hur det skrivs i sådana här chattar och där flera mindreåriga deltar. Men här är det liksom detaljerade grejer där det här orkestreras från utlandet. Det ges instruktioner i detalj vad som ska göras med två pojkar som då anklagas av en person för att ha slarvat bort pistoler. Och det är väldigt brutalt och det är väldigt gränslöst. Och vi ska också ha med oss att det här är två 14-åriga pojkar. Det är barn det handlar om. Snart så riktas även misstankar mot Leith, att det är han som ska, han nu anklagas han för att ha slarvat bort pistoler. Och det man ser i de här chattarna, det är att alias som kopplas till Robin Hedman Johansson, han skriver väldigt frekvent att man ska få fram Leith. Han skriver i olika chattar där andra också är med i de här, att man ska ta fram Leith, man vill ha honom nu. Så han luras faktiskt upp till Stockholm och han syns i den här utredningen. Man ser att han syns på övervakningskamerorna när han går på olika ställen i Stockholm.
Leith alltså?
Ja, precis. Mm. Han har då åkt från... Han var placerad vid det här tidpunkten på ett familjehem, så att han åker till Stockholm tillsammans med en annan pojke som numera är åtalad i det här målet också. Men det man ser innan det som händer lite är att han tar sig in i ett cykelförråd där han hålls instängd och inspärrat. Men kort innan det så fångas han på en övervakningskamera i en närbutik på Termovägen. Det är också där det här cykelförrådet ligger där han senare hålls inspärrad. Det är inte långt ifrån den här närbutiken. Där fångas han för sista gången tillsammans med en annan pojke som också är, som förekommer i den här utredningen numera, där han köper chips.
Och i allt det här så sägs då Robin Hedman Johansson har suttit på avstånd, eller ordentligt avstånd i utlandet och orkestrerat. Var har han befunnit sig?
Men under den här perioden, alltså både månader innan och efter, så reser han väldigt mycket, har man sett i den här utredningen. Men vid tidpunkten för de här morden så ska han ha befunnit sig i Spanien. Sedan har han rest till länder som bland annat Marocko, Turkiet och sen då Dubai, där han till slut överlämnade sig själv. Han har även rest till irakiska Kurdistan.
Mm. Jag ringde upp Tobias Enoksson som är Robin Hedman Johanssons försvarsadvokat, och han svarade så här på frågan hur hans klient ser på anklagelserna.
Han förnekar de här gärningarna. Han gör ju gällande att det inte är han som har skrivit från de här signalaliasen om de här brotten som omfattas av åtalet.
Men vilka är det han hävdar har skrivit de här chattarna då?
Ja, alltså det där är ju ett av hans ganska stora problem, för att han har ju valt att inte försvara sig själv genom att peka ut någon annan såsom skyldig för brott. Just att han har upplevt, eller han upplever att han befinner sig mellan två onda ting, får man väl säga. Alltså å ena sidan riskerar ett långt fängelsestraff, och å andra sidan riskera att bli utsatt för saker, eller att hans familj blir utsatt för saker om han pekar ut någon annan. Så det är de två onda tingen han känner sig klämd emellan, så att säga.
Så han har inte använt några av de här aliasen?
Som det har varit är att han är barndomsvän med några personer som polisen pekar ut som medlemmar, eller vad man ska kalla det för, i bronätverket. Och vissa av de personerna ingår sedan i det polisen kallar för Foxtrot-nätverket, enligt polisen. Och så har man rest med varandra och bott med varandra. Och det där gör ju att det avsätter ju bevismässiga spår som pekar mot honom. Men han menar ju att förklaringen till det ligger i just att man har umgått sig stora sällskap, använt sig av varandras grejer och så vidare och så vidare.
Ja, säger då alltså Tobias Enoksson, Robin Hedman Johanssons försvarsadvokat. Ja, som vi pratade om tidigare här så handlar det ju om ett enormt förundersökningsmaterial. Det är väl 16 000 sidor, och även om vi fick höra en del information på polisens pressträff här en veckan när åtalet väcktes, så är det ju många, många frågetecken och fakta vi inte känner till i det här fallet. Berre, du som har tagit del av det här, eller i alla fall stor del antar jag, av det här enorma materialet, vilka delar har du reagerat på?
Det är klart man reagerar på de här chattarna, hur brutalt det är, men det jag också har reagerat på att det finns en del i det här materialet där man, som handlar om Mohammed, och när han försvinner så slår hans familj larm till polisen om att han är försvunnen. Det är den 25 juli när en orolig familj ringer in till polisen och de får inte kontakt med sin son, alltså då 14-årige Mohammed. Och då i samband med det här så skickar polisen ett meddelande till Mohammed där de undrar var han är och ber att få återkoppla. Men vid den här tidpunkten, det här första samtalet, så finns det ingenting som, menar man då i den här utredningen, i den här larmrapporten som jag har läst i utredningen, att det finns ingenting som tyder på att Mohammed är försvunnen eller befinner sig i någon fara och därför vidtas inga åtgärder i ärendet, det står i larmrapporten. Och man tar inte heller upp någon anmälan om Mohammeds försvinnande. Men hans familj undrar ju fortfarande, var är Mohammed? De får inte tag på honom. Och sedan några dagar senare så loggar hans syster in på Mohammeds Snapchat-konto där hon försöker få svar om var hennes bror är någonstans, och skriver då till en av Mohammeds kompisar för att försöka hitta sin bror. Och då får hon ett svar från en av hans kompisar som skriver, förlåt men han är död.
Mm.
Och då har de ännu inte fått att göra sin anmälan hos polisen, och samtidigt så när man läser utredningen då ringer Mohammeds mamma upp den här personen som skriver och söker svar, vad har hänt hennes son? För att de undrar ju, vad har hänt deras son? Och hon får ju då det värsta beskedet som en förälder kan få, att hennes son är död.
Av en kompis till Mohammed då? Alltså, eller
precis, så fattar jag det så. Mm. Men då ringer de snart tillbaka till polisen och kräver då att få göra en anmälan. Och då får de göra det, och han sätts också upp på Missing Peoples sida, och då börjar man sökandet efter honom, och han hittas några dagar senare då.
Så den här första gången de anmäler honom försvunnen, i det tillfället så är han fortfarande i livet?
Ja, då är han fortfarande i livet.
Och rättegången här kommer alltså pågå fram till maj, och vi kommer givetvis fortsätta bevaka det här i Aftonbladet Krim. Tack Berit Sangana för att du kom.
Tack.
Och har du som lyssnar tips till oss på Aftonbladet Krim, så kan du mejla mig på stefan.sundberg@aftonbladet.se. Nyhetsklippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio. Tack för att du har lyssnat, så hörs vi igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.